du lyssna på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Härligt, har ni med er Bibeln? Så tar vi fram Bibeln. Vi har också anteckningsblock, Anna-Karin. Så är det någon som behöver anteckningsblock, upp min hand så får ni det gratis och en penna. Billy, har Jesus kommit tillbaka? Nej, där är du. När Billy är kvar har Jesus inte kommit tillbaka, det kan jag säga. Så upp min hand, du som behöver penna. Där finns det, vid talarstolens botten. Så kommer ni att anteckna. Får ni gärna vara med och anteckna. Okej, okay. Fräls oss från ondo. Jag vet att det är lite långt bort. Och nästa gång ska vi ha en... Vi har inte riktigt tillgång till multimedia här. Men faktum är också, jag vill säga det på en gång. Vi spelar faktiskt in den här undervisningen. Tack, Himlen TV7 och Rodney. Jag vet inte ens du om, som är chef för det bolaget. Men jag har varit och snott en Davasis. Inte snott, jag har lånat. Gratis. Så Himlen TV7 får ni gärna vara med och stötta och titta på. Men vi får se om vi kan göra någonting med det här eventuellt. Så det spelas in faktiskt. Inte i rörlig bild utan i ljudfil. Jag vill också säga tack till tidningen Världen idag. Som jag bland annat är ledarskribent på. Som är med och annonserar de här dagarna. Stort tack till tidningen Världen idag för detta. Och också tack till Salemkyrkan. Jag lever i Bibeln nu, så jag, alla dessa namn hit och dit. Tack, tack, tack. Okej. Det är nåd allsammans. Nu är vi här och fräls oss ifrån ondo. Är temat ett oerhört allvarligt och viktigt tema. Och ni vet ju att Jesus undervisar om detta i sin bön, Fader vår som vi kallar. Så säger han, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Säger andra saker också. Så jag kommer att undervisa om just detta. Inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Lyssna på här, tre nyckelord. Frestelse. Processen. Ondo. Ondska. Har vi alla erfarenhet av. Frälsning. Det är det handlar om. Process. Kampen, striden, frestelserna, prövningarna. Ondska, onda, det onda, smärta, mörker, synd, frälsning. Nu kan vi gå hem. Ungefär det är ju vad det handlar om. Och jag ska försöka hålla ett lugnt, relativt lugnt tempo. Men jag vill ändå bara börja med inledningsvis. Man kan säga, varför ska vi tala om det här temat egentligen? Därför att det är spännande, det är kontroversiellt, absolut inte. Därför att Nya Testamentet med Jesus i spetsen lever ut detta i sin tjänst. Ungefär en tredjedel av det helande under vi ser har demoniska befrielser i sig. Det är alltså en ganska stor del av Jesu tjänst. Paulus, som ju står som representant för, för församlingen, levde i befrielsens tjänst. Och det Jesus gör mycket om, och den första kristna kyrkan verkar göra mycket om, kan ju inte vi vara tysta i. Det finns ju logik i detta. Och ska vi vara riktigt ärliga så är det ju inte så, som en pastor en gång sa till mig, det finns inte så mycket demoner i Sverige, för Sveriges kulturella arv har gjort att det inte finns längre. Jag delar inte den teologin. Ja, men vi märker ju inte så mycket. Nej, det kan jag hålla med om. Vi märker mer i Afrika. Varför det? Därför att där är för det första församlingen enormt bedjande. Och därför att där vinner inte demonerna på att dölja sig. Där lever de istället väldigt öppet och alla fruktar dem på ett felaktigt sätt också. Medan i vårt intellektuella, humanistiska värld som vi lever i Sverige, där vinner det demoniska på att hålla sig så dolt som möjligt. Okej. Okay. Och smörjelsen får alltså upp detta till ytan. Men där är orsaken till varför jag undervisar om det. Därför att jag har makten nu, för jag har mikrofon. Sa jag en gång. Och så vet ni vad ljudteknikern gjorde. Visade vem som hade makten. Nej, men grejen är den att Under min resas lopp i tjänst så har det funnits ett mått av uppenbarelser och även konfrontationer med det demoniska, som också har lett till befrielser av olika slag. Och det har gjort att både jag och Anna-Karin har ju ett mått av befrielsetjänst i vår andliga ledarskap. Och jag kommer också delvis att plocka fram lite utifrån den erfarenheten. Men vi bygger inte teologi utifrån erfarenhet. Vi bygger utifrån skriften. Därför att då kan man komma väldigt fel om det är erfarenheten, eller mina upplevelser, eller mina drömmar som ska styra. Även om Gud också talar genom drömmar. Men det här som en liten bakgrund till det. Och när man ska jobba med ett ämne eller teologi, så måste man hitta rötterna ända tillbaka i det gamla testamentet, alltså i det vi kallar för gamla testamentet. Vi måste hitta rötterna tillbaka. Och det ska jag börja med. Om jag tar mikrofonen så här, så får ni säga till sen. Men ungefär så är tanken att vi ska göra. Och jag tänker så här. Jag ska bara ta en liten kort runda runt en världsbild som ändå vi behöver kliva in i Bibelns världsbild för att riktigt fungera i de ordningar som skriften säger. Vi har en alldeles för snäv världsbild. Och i den världsbild som Bibeln målar upp, och Nya testamentet framförallt ännu tydligare målar upp, är ju att det finns en andlig värld som är lika reell, lika verklig som den fysiska. Liksom inte två skilda världar. Det finns en andlig, från vårt perspektiv, osynlig värld. Som vi behöver ta på oss skriftens glasögon och den heliga andes uppenbarelse för att se. För att förstå. Och jag vet att en del av er har hört det här förr, men jag tycker det är en så bra bild. Mannen som fick glasögon för första gången, och så fick han frågan: känns det tryggt nu i trafiken? Tryggt, så nu kommer det bilar överallt. Så självklart kan okunskap kännas tryggt. Det är bara det att vi behöver verkligen se hur saker och ting egentligen är. Och även när vi möter människor måste vi se, vi hör fysiska ord, vi ser med våra fysiska ögon, och det är en del av verkligheten, men vi ser beyond, bakom källan till saker och ting. Och det är därför vi hela tiden måste kliva in, inte bara i det som är yta, utan under yta. Är ni med mig? Och många gånger när man möter Jesus i hans action, så blir man nästan skrattar när man läser det, för att då kommer lärjungarna och så väldigt fina, och plötsligt säger: vad talade ni om på vägen hit? Ja, de pratade om vem som var störst, vem som var andligast, vem som hade mest likes. Är du med mig? Alltså, han gick direkt, för han visste vad som var under ytan. Är du med mig? Under ytan. Och så kommer den Nikodemus mitt i natten och ska börja tala om frälsning. Och börja tala om, men vi förstår att du är från Gud. Och istället för att ha ett fint intellektuellt, du behöver bli född på nytt. Ja, men låt oss tala. Du behöver bli född på nytt, annars kan aldrig komma in i Guds rike. Direkt in i kärnan hela tiden. Och ibland är det ganska obehagligt, kan jag tänka mig, att vandra med Jesus. Tänk dig själv och få höra av honom: tig, Satan. Det är ganska hårt att säga till en medarbetare. Tig, Satan. Jaha. Dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Det är ganska hårt. Det skulle en del bli jättestött av. Eller hur? Jag har dålig arbetsmiljö här ungefär. Alltså, man får gå till fackföreningen. Alltså, sånt där, va? Alltså, men återigen, nu är det Jesus vi talar om, som alltid säger sanningen. Så vi ska ha klart för oss när det gäller det. Men någonstans hela tiden den här tydligheten, distinktheten. Okej. Okay. Det finns otroligt mycket att säga om den här andliga världen. Jag kommer inte kunna hinna med idag och ta hela ramen, självklart är det så. Utan jag tänker egentligen gå rakt in i ditt och mitt liv som lärjunga till Jesus. Men även vi måste förhålla oss till några saker. Och vi ska ta fram Bibeln här. Jag ska nästan ta fram den där, tänker jag. Så jag ser lite högre här. Okej. Låt mig säga så här. I klassisk kristen teologi talar man om att en kriste har tre, kan vi kalla det för fiender, eller tre problem. Det är, man talar om världen, köttet och demonerna. Och vi kommer att hamna i demonerna idag. Alltså mycket. Men jag vill ändå ta ramen här. Det är oftast, hur ofta hör man i kyrkan, välkommen, vi ska handla om demonerna idag. Men vi ska gå in rakt in på det. Men jag vill ändå säga kort bara om det. Det finns ett begrepp nämligen i Bibeln om världen. Vad är världen för någonting? Och vi kan läsa till att börja med 1 Johannes 5:19. Och säg till om det går för fort. Och säger ni ingenting så kommer jag höja tempot tills dess ni säger till. 1 Johannes 5:19. Känns det bra? Men jag skriver inte upp bibelorden utan du får höra dem. 1 Johannes 5:19. Så står det så här. Stod i alla fall så i morse här. Okej. Vi vet. 1 Johannes 5:19. Vi vet att vi är av Gud. Och hela världen är i den ondes våld. Är med mig? Alltså, faktum är att Nya Testamentet talar om den här världen är i den ondes våld. Och kan säga så här, egentligen inte det så. Det är bara att öppna en vanlig tidning. Alltså, det märker vi ju. Att hela världen är i den ondes våld. Den här världen är ockuperad om du så vill. Kommer du ihåg när Jesus blev frestad i öknen? Och vid ett tillfälle säger han, om du tillber mig så ska jag ge dig alla världens riken. För det har blivit mig given. Och Jesus går inte emot det. Han säger inte, nej det har du fel. Utan det har blivit mig given, säger Satan själv. Eller djävulen. Det har blivit mig given. Så någonstans måste vi... Vad har det med mig att göra? Jo, det har med dig och mig att göra. Vi befinner oss på ockuperad mark. Vi befinner oss... Den här världen är i den ondes våld. Det är det gudlösa samhället. Ja, men Jesus säger, har de hatat mig? Kommer de att hata er? Har de förföljt mig? Kommer de att förfölja er? Det vill säga, därför kan målet för en kristen inte vara, jag vill att alla ska tycka om mig. Om alla tycker om dig så får du någon emot dig som är ganska stor Gud. Det betyder inte att vi ska bete oss på ett ovisligt sätt på något sätt. Och så. Men alltså, om du och jag lever som Jesus gjorde så kommer de ödmjuka, de sanningssökande, nödens barn och söka sig till dig. Men de som känner sig hotade, men de som har en annan ande kommer reagera mot dig. Så är det. Det betyder återigen att vi inte... Så, vad är det för... Så, ibland tänker jag på vilka sånger vi har skrivit. Hur fel det teologiskt blir ibland. Han håller hela världen i sin hand. Ja, kanske inte är så bra alla gånger. Nu gör ju Gud det ytterst. Men just nu befinner vi oss i en ockupation. Och denna världens Gud är ingen bra Gud. Och han förstör, han själv slaktar och förgör. Okej. Så, vad ska kristna göra? Jo, säger Jesus i Johannes 15. Ni ska ut ur världen. Och det intressanta med Johannes 15 är att han säger ut ur världen för att sen gå in i världen igen. Vi kan ju inte fly världen. Alltså det är kallt på månen. Så det handlar inte om att vi ska lämna världen. Men vi måste se till att vi... Det finns inget här som är viktigare för mig än rikets kung. Konungarnas kung, fadern. Är ni med mig? Vi måste dö från världen. Alltså ut ur världen för att komma in i världen. Det är oerhört viktigt. Och här finns det i den kristna kyrkans historia egentligen två grundläggande... Kan vi kalla det för linjer? Det ena är att ja, men då, låt oss bygga ett kloster. Och så vi går in där, så håller vi oss där resten av livet. Det är inte bara det. Problemet är att världen är ju där också. Så ut ur världen handlar, det finns ingenting där ute som är värt mitt hjärta. Som är värt karriär, pengar, nöjen, allt detta. Det är inte värt det. För jag känner ett annat rike. Okej, okay. Så det, vi lever alltså, när man spelar fotboll, vilket en del av er kanske gör, så kan man spela på en bortamatch. Vi är på bortamatch. Och därför kommer publiken inte applådera dig och mig om du säger sanningen. Om vi säger sanningen, du behöver omvända dig. Vad har du med det att göra? Det är sanningen. Är du med mig? Det gäller mig också. Okej. Okay. Det andra begreppet som vi bara ska ha klart för oss, det är begreppet köttet. Är du med mig? Och det är ett begrepp som handlar om den fallna naturen, eller ska vi säga skadade naturen. Även här har teologerna massa åsikter om. Den lutherska teologin säger att vi är totalt fördärvade. Och andra säger att det är inte så farligt med oss, det är ganska bra. Människan är skadad. Det finns någonting i oss som i samband med syndafallet som är skadat i oss. I oss själva är någonting skadat. Vi är skapade till Guds avbild, men människan är skadad. Människans moraliska natur är skadad, och det känner ni också till. Och jag ska inte gå in på det, om med helgelse och med allt detta att göra. Det är viktigt. Men i oss själva bor inte någonting gott. Och då säger Paulus så här, och vi kan gå till Galaterbrevet 5. Vi bara gör det snabbt här nu. Så har vi klarat av de här grundläggande bitarna. Galaterbrevet 5. Så står det ifrån den 16:e versen. Halleluja. Mår ni bra?
Ja.
Härligt. Förlåt mig, Galaterbrevet 5. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden. Och Galaterbrevet 5, vers 17 nu. Och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Men vad är det för fel på köttet då? Ja, men lyssna ungefär så här. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger. Det är sexuella synder. Ser du det? Sexuell omoral, orenhet, orger. Sen kommer en massa religiösa synder. Avgudedyrkan och okkultism. Har också kopplat till droger. Farmerka. Och sen har vi fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott och relationssynder. Sen har vi nöjessynderna. Själviskhet, splittring, irrar och illvilja, fylleri, vilda fester. Allt sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Och det är inte jag som har skrivit detta. Alltså, vi kan inte leva i det. Vi kan falla i någonting, men vi kan inte leva i det. Om vi lever i det och anser jag har rätt att leva i det här, då säger skriften, ja, du får göra som du vill. Men konsekvenserna kan du inte styra över. Då tjänar du inte Guds rike. Du har ingen del i Guds rike. Du kan inte ärva Guds rike. Förstår du vilket fruktansvärt pris det är? Och vi behöver säga sanningen. Vi kan falla, men inte leva. Och den penna där, Anna. Och ni känner igen den här bilden. Titta. Vi som står på nådens grund. Vi kan falla i en synd, men vi faller i nåden. Men vi kan inte vandra i synd. Förlåt mig, Anna. Du får böja dig ner. Vi har ett jättebra äktenskap, så känner ingen oro. Vi kan inte vandra i synd. Och vi behöver tala sanning om de här frågorna. Okej. Okay. Så. Alla här inne har en brottningskamp mellan den gamla naturen, men Bibeln säger, alltså den som är i Kristus Jesus, för det står någonting mer i Galaterbrevet 5. Andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sånt där lagen inte emot. Ser ni det? Egentligen så är grundordet i singular kärlekens frukt, eller andens frukt. Och så står det olika aspekter av kärlek här. Glädje, det är jublande kärlek. Frid, det är harmonisk kärlek. Tålamod, det är uthållig kärlek. Vänlighet, det är förädlad kärlek. Godhet, det är handlande kärlek. Trohet, det är tillitsfull kärlek. Mildhet, det är osjälvisk kärlek. Självbehärskning, det är disciplinerad kärlek. Det handlar om kärlek! Det är rätt intressant. Sann kärlek. Okej. Okay. Jag pratade med min fru i morse här om ordet ödmjukhet. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om dig själv. Det är att tänka mindre på dig själv. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om dig själv, men mindre på dig själv. Men vad ska vi göra då? Lyssna nu. Säger Bibeln. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Jag är korsfäst, så lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Vi ska leva i den nya skapelsen. Och faktum är att första Johannes säger att den nya skapelsen kan inte synda. Men köttet kan synda. Därför håller jag köttet korsfäst. Hur håller jag köttet korsfäst? Genom att leva i anden. Och här brukar jag rita de här bilderna. Nu kan jag inte rita här lite för ni ser inte längst bak. Jag brukar rita. Har ni fantasi? Jag ritar ett lit. Vi måste skaffa bättre här. Ser ni här att det här är magnet? Ser ni? Det här är syndens magnet. Bzzz, säger det. Och här är du. Och så drar syndens magnet. Och det finns en tendens till själviskhet. What's in it for me? Sexuell orenhet. Jag vill också njuta. Är ni med mig? Det finns en dragning någonstans där. Hur ska jag bli av med den där dragningen? Jo, ett liv i anden. Och så ritar jag anden som en sån här magnet. Ser ni? Anden. Jag vet att jag hade etta i teckning. Faktum är att man brukar säga en bild säger mer än 1000 ord. Tyvärr får jag säga 1000 ord till mina bilder. Men det är inte så att nu är jag frälst, jag kan aldrig synda längre. Jag är ledsen, vi andra märker det i alla fall. Så det handlar inte om det. Men det handlar om att när jag lever i anden så är det en starkare kraft än köttets natur. Den är korsfäst. Jag lever i anden. Halleluja. Så det enda världen går vi ut ur. Medan köttet lever i fylld av anden. Okej. Okay. Så hur ska vi leva segrande liv ut ur världen? Och leva i Guds rikes ordningar. Och levde andefyllda livet. Okej. Okay. Nu kommer till tredje. Okej. Okay. So far so good. Och jag ska alldeles strax gå in på lite hebreiska saker här också. Rötterna till de här sakerna. Demonerna då? Vad är det? Demoner är fallna andliga entiteter. Så följ vid Lucifers stora fall. Och Uppenbarelseboken 12. Jag tänker inte gå in på Satan eller det ondas ursprung. Det är oerhört spännande. Men det kan vi inte hålla på med nu här, tyvärr. Utan vi bara får ta det som ett de facto. När Bibeln beskriver detta så har Satan. Men han kommer i ormens skepnad. Han är en verklighet. Ondskan är en verklighet. Och det står i Uppenbarelseboken 12 att en tredjedel av änglavärlden föll med honom. Jag tror att det är en stor skara änglar i olika hierarkiska ordningar. Jag hinner inte heller gå in på det. Det finns andliga entiteter som har Lucifer ytterst som sin härskare. Och som hatar Gud. Men man kan inte slå Gud. Korsfäst honom har jag redan gjort. Och det blev en kross. De krossades på korset. Men om jag inte kan slå dig, så kan jag ju slå dina barn. Och slår jag dina barn, slår jag dig. Varför är Satan och demonerna så intresserade av människor? Kan de inte jaga älgar istället? Eller myggor, säger ni från Norrland. Hans intresse är att han vill slå Gud. Och slår jag. Och vad är skapelsens krona? Ty så älskade Gud människan. Han utvalde människan. Att han till och med lät sin egen son bli en människa. Du vet att det inte är Gud per se som har krossat Satan. Det är en människoson som har krossat Satan. Det är en människa som har krossat Satan. Och på det sättet öppnar han för oss andra människor. Gud, hade jag varit Gud och skapat om människan, hade jag gjort så här. Ta min tumme, jag bakar nya bullar. Alltså. Eller hur? Men det är så djupt i allt detta. Och han gjorde inte så. Varför det? Därför han har börjat älska. Skälet till allt detta, med korset och allting. Han hade redan fått kärlek till dig. Trots allt vi har gjort. Och om du har ett barn som just nu lever ute i synd och du, så säger du så här, vi skippar, vi skaffar nya. Alltså, det kallas inte för kärlek. Vi gör lite nya istället. Man får räkna med en viss förlust. Så han hade, Gud älskar dig och mig. Men kan inte ta emot dig och mig utan rening från synd. Och skapa en ny natur i dig. Och det är det som hela evangeliet, det är hela Bibelns röda tråd. Demonerna kan inte slå Gud, men de kan slå dig och mig. Och det är där vi befinner oss just nu, i en strid, i en kamp om du så vill. Det finns fler perspektiv på det än vad jag kommer att säga nu. Jag ger mitt perspektiv på det hela. Det är en fruktansvärd fight alltså. Världen flyr ju. Köttet, det lever i helig ande. Men demonerna konfronterar man. Man identifierar och konfronterar. Och när det gäller det andliga, ska jag bara säga så här. Demonerna, och det här med åren har jag kommit. Det var väldigt mycket från början för mig. Mycket volym i befrielse. Nu har jag mer och mer upptäckt. Demoner, de är jurister allihopa. De är juridikutbildade. De gör bara det de anser sig rätt till. Det är därför du har så makt i förbön över dina barn. Ska jag säga det? Därför du är förälder. Ja, men de lever i uppror. Ja, det gör de ju. Men du är förälder. Ja, men de är 40 år, men du är väl fortfarande mamma och pappa? Ja, det är jag. Just det. Börja utnyttja din rätt som förälder. Och börja ropa tillbaka dina barn. Som är stulna av fienden. Så ingenting att göra med ålder. Nej, men det har att göra med juridik. Lyssna vad Jesus säger. I Lukas, han säger så här. I Lukas 18. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt? Som ropar till honom dag och natt. Han ska snart nog låta den få sin rätt. Men finner människor som de tror här? Jesus talar om rättigheter. Det är en juridisk term. Vi har rättigheter som ännu inte är förlösta. Vi har rättigheter. Ja, varför får vi dem aldrig då? Ja, men ropar du? Ja, men Gud, det är väl inte hörselskadad? Nej. Men du verkar stum. Jag spetsar till lite. Jag spetsar lite till nu. Förlåt mitt sätt att undervisa. Nej, förlåt mig inte. Förlåt mig. Är man skåning så talar man skånska och Gud hjälper dig. Alltså. Men, och man är som man är. Låt oss vara äkta. Rop är ett uttryck för angelägenhet, nöd. Ropa till mig. Så ska jag visa vem jag är. Gång efter gång efter gång kommer det i Bibeln. Och jag tror inte i första hand att det har att göra med ljudvolym. Men det har att göra med intensitet, allvar. Ta mina ord på allvar, säger Herren. Så ska jag ta dina ord på allvar. Men om vi har en attityd av att ja, det får väl räcka med en liten Gud besigna bön. Han vet väl ändå. Du möter, jag tror att jag har ganska mycket bedjare här. En bedjare behöver man inte prata om. Vi behöver be. En bedjare får man säga, du behöver äta också. I vanliga fall är det tvärtom. När kan vi fika någon gång? Här får man, i de här samtalen säger, nu får vi fika också lite. Det är en omvänd ordning. När man är med bedjare, vad gör man? Man ber. Man prisar Herren och det är underbart. Alltså. Och det börjar hända saker.
Amen.
Ropa till mig dag och natt. Varför natt för? Det har att göra med att du är villig att betala ett obekvämhetspris för bönesvaret. Men på nätten ska man sova. Ja! Men man kan ropa också. Grannarna blir ledsna. Ja. Det finns ordningar. Det finns säkert det som är bättre och sämre. Det, jag vet det. Men min poäng är, älskade vänner, om du studerar väckelser genom alla århundraden, så finns det lite olika betoningar. Det kan vara social patos, det kan vara det ena efter det andra. Men en sak har de gemensamt. Oj vad han ropar. Alltså. De ropar alltså, bön! Vi talade här på förmiddagen om gå tillbaka till de urgamla stigarna. Jeremia 6. Vi söker de urgamla stigarna. Be, och ni ska få. Sök och ni ska finna. Och det vi talar om ton här, man kan tycka vad man vill om det. Det är bara ett uttryck för, ja men mitt hus ska kallas ett bönhus. Vi orkar inte med all verksamhet. Alltså. Herre, låt oss syssla med det som kan ge bestående skillnad. Så, här handlar det om demonerna. Det handlar om, de är ute för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har ju den teologiska uppfattningen. Alltså, jag tror så här. Alltså, de vill stjäla allt ifrån dig. Och om du nu ändå håller fast vid Jesus, kan du åtminstone bli en tyst, passiv, kritisk, självisk kristen. Är du med mig? Du kan åtminstone vara lite bitter. Så fin som du är. Det är inte ditt fel. Och det är förmodligen inte ditt fel. Men förlåt bara. Bara förlåt. Tappa inte perspektivet. Okej. Okay. Så här är demonerna ute för att stjäla, slakta och få göra. Därför måste du och jag vara väldigt medvetna om detta. Oj vad vi har pratat mycket om det här, jag och Anna-Karin. Alltså, även i relationer. Alltså, det är väldigt, vi har väldigt, vi tar lite personligt. Så, alltså, vi har väldigt, någon form av perception, väldigt någon form av medvetenhet i vad som händer. Det är inte ofta det händer, men ibland händer det bara att det är som att det kommer in någonting i huset. Och vi, alltså det är väldigt sällan du sitter, jag kan inte ens överdriva nu när hon sitter här. För då får jag höra det sen ikväll. Men ibland kan det bara komma in. Vad är det? Vi är arga, alltså irriterade. Till och med hon, det är säkert. Alltså, det är nåden och det är sanningen. Tills vi kommer på plötsligt, det här låter sjukt alltså, men det här är andligt. Alltså, vi har ju ingenting att vara... Det. Och så säger vi, nej, du kommer i Jesu namn, ut härifrån. Och så blir det en puss sen. Ja, men alltså. Ja, inte bara billigt. Alltså, vad jag vill säga är, vi måste... Och är ni överdrivna? Ber ni till Gud hur många potatis är ni? Nej, absolut inte. Jag ber till Gud att de ska sluta tjata på att jag äter för mycket potatis. Det är en annan sak. Vi är inte överallt, för det är ett annat dike. När man ska hitta en ängel bakom varje potatis. Lyssna nu. Men vi ska vara medvetna om fighten. Och mer än en gång har jag sagt, Anna-Karin, vad är det som gör att när jag, och inte i det här sammanhanget, jag behöver inte vara orolig nu. Jag kanske är på någon konferens, vad är det som gör att jag, det krockar i anden när jag möter honom. Jag vet inte varför. Det krockar i anden. Han säger så fina ord, det är bara pang. Han säger frid, jag känner i andens strid. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och min fru bara, lugna ner, du ska inte skicka något brev. Det gör jag inte. Men jag är medveten om det. Och ibland händer det, och det vet du Anna-Karin, jag ska inte säga namn. Ibland händer det alltså om, för ett tillfälle, jag drömde som en man som, jag säger ingen namn. Att jag drömde om att jag predikade på ett ställe. Och jag var på ett eftermöte här i kyrktorget. Och rätt så... En del av er skulle känna igen. Och han kommer till mig och säger... Det blev en diskussion mellan mig och honom där ute. Och han bara... Det här kan du inte säga. Kan jag visst det? Nej. Jo. Alltså i drömmen nu. Och jag sa... Jag kan inte böja mig för det. Jag vet att det här är sant. Och det började mer och mer folk. Som till slut var en stor skara runt oss i drömmen nu. Och plötsligt säger han... Jag hatar dig. Han säger... Jag hatar dig. Och... Oj, vad säger jag? Säger han själv alltså. Han kommer på sig själv. Det här var inte jag som sa. Nej, exakt. Det var inte du som sa det. Men det var någonting som finns över dig. Och han blev själv chockad. Om jag nu bara drar någon form av insikt tror jag, det finns till och med människor som inte ens vet om. Att de faktiskt är bundna av demoniska krafter. Åtminstone öppna för demoniska krafter. Man vet inte ens om det. Jag har så svårt för en lovsång. Och den... Varför har du det? Nu menar jag inte att om det är någon som inte kan spela. Det kan vi gida, det kan... Men jag har så svårt för bön. Man behöver inte bara be. Varför har du svårt för bön? Ja, men det är inte bara det handlar om. Varför inte det? Ja, man måste också vara förnuftig. Och... Varför det? Alltså, jag tror man ska vara förnuftig, men Gud är väl större än ditt förnuft? Och är han inte det, tänker jag sluta tillbe han. Det är klart att Gud är större än ditt förnuft. Alltså, det jag menar är den här dimensionen. Jesus predikar i synagogan. Plötsligt börjar de skrika längst bak. Det är han som har problem med synagogan alltid. Är ni med mig? Alltså, vi måste förstå att det här är en verklighet. Och vi måste bli medvetna om. Så nyckel ett i att förstå den andliga biten, det är att få en större kunskap. Om de andliga gåvorna, bröder, vill att ni ska ha kunskap, insikt, förståelse, en världsbild. De finns. Sven, finns det änglar här? Ja, det finns änglar här inne. Finns det demoner? I så fall de du har släppt. Nej då, lyssna nu. Jag tror inte de trivs här. Okej. Kolla, okej. Vi är medvetna om det. Vad vill demonerna då göra? De vill stjäla, slakta och förgöra. Tre saker. Jag har bara kommit till inledning här nu. Skynda på mig lite, Anna-Karin. Är det fel på klockan? Eller? Tre saker. Människan, teologerna brottar sig. Är människan ande, kropp och själ? Eller är hon själ, ande och kropp? Det är lite olika sätt att se på det här. Människan är en helhet. Men Bibeln talar faktiskt om också själ och ande, om du så vill. Och det är bara Guds ord som kan skilja det emellan. Okay, så det är liksom Bibels, första test 5:23 står om det. Men det demonerna vill göra är, och nu tar jag bara stegvis här, och det är ingen hierarkisk ordning, de kan lägga på sjukdomar. Kommer ni ihåg i Lukas 13? När Jesus ber för en kvinna som har en sjukdomsande. Detta är en Abrahams dotter. Som Satan har hållit bunden i, kommer du ihåg hur länge? 18 år. Inte 19. Inte 17. 18. Det fanns en given tidpunkt när ande satte en krokrygg. Gjorde henne krokryggig. Alla sjukdomar är inte demoniska. Även om ytterst sett är ju allt som har med ondskan att göra. Men vissa sjukdomar har med andemakt att göra. Och det finns en sak som jag ropar. Vi hade bön här. Vi har alla fredagar ber vi 3 timmar här. Ni ska veta, vi ber i 3 timmar på fredagarna. Och alltid när vi slutar säger folk, varför slutar vi? Därför Gud kommer djupare och djupare. Jag har en önskan om att börja bryta cancer. Jag vet att det finns, vi har doktorer här också, läkare. Jag vet att det finns förklaringar rent biologiskt, men det finns en andemakt runt cancer också. Jag tror det faktiskt. Vi behöver se mirakel och icke-vanligslag. Okej. Okay. Så det finns, och du som vill titta noga då, Lukas 13, 10-17, läs skriva ner det. Lukas 13, 10-17. Det finns sjukdomsandar. Alla sjukdomar är inte direkt andliga, men det finns. Det finns också, så andra vill lägga på saker som vill hindra. Och så är det. Människor som lider med sjukdomar, med all respekt, så är det ju jättebesvärligt. Jesus botade alla. Alla jag ber för blir inte botade, men Jesus gjorde det. Någon gång bad han faktiskt 2 gånger. Kom någon mannen som var blind och så bad han, ser du människor? Ja, jag ser människor, men de ser ut som träd. Kommer du ihåg det? Och inom parentes, det har jag också känt till när jag predikat, men inte här så. Men då bad han en gång till, och kan Jesus be 2 gånger, då kan jag be 200 gånger för sjuka. Vi behöver be mycket mer, både för den lidande människans skull, men också för att riket vill manifestera sig mer. Man blir inte frälst av att bli botad, men man blir nyfiken på evangeliet som gör dig att du kan höra frälsningens budskap. Så under och tecken syfte är att väcka frågor som förkunnelsen svarar på. Så, men sjukdom är en sak. Det andra som andarna vill göra, de vill lägga en betryck över ditt själsliv. Vi ska läsa ett bibelord på det. Följ med mig till andra Tim 1. Det betyder andra Timoteusbrevets första kapitel. Andra Timoteusbrevet. Och så läser vi från vers 1 och 7. Där står en väldigt intressant sak. Andra Timoteusbrevet 1 och 7. Är det ungefär lagom tempo så här? Vad står det? Gud har inte gett oss en modlöshetens ande. Det finns modlöshetens ande. Utan han har gett oss kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Halleluja. Därför är modlöshet en andemakt. Och det är bara så. Alltså. Det handlar om att man går in under ett betryck. Och ni känner igen detta. Det är ingen idé, man ger upp. Och tittar man mänskligt, alltså, men jag orkar inte längre, jag ger upp. Jag kan nästan säga att de flesta här inne har någon gång smakat en modlöshetens ande. Jag orkar inte mer det här längre. Man tittar på andra och man blir förvirrad. Man tittar på sig själv och man blir förtvivlad. Är ni med mig? Det är som att jag orkar inte med det. Gud, vad är du? Det är en modlöshetens ande. Betyder inte att man är ledsen. Har någon varit, går man på begravning, klart man är ledsen för en temporär skilsmässa. Om det är en troende. Jag har rätt att sörja. Det är inte det handlar om. Men överste prästen fick aldrig riva sönder sina kläder. Varför det? Därför att Gud har alltid en väg ut. I vilken situation du än är, Gud har en väg ut. Men det måste säga, nej, det går inte. Sluta. Varför ska just du vara med och göra det? Varför ska just du? Där måste vi komma dit. Stopp! Det är kraftens, självbehärskningens ande. Alltså säger nej till modlöshet. Okej. Okay. Men sen vill också andan. Och det är det vi ska komma in nu. Vi ska tala om demoner. Vi ska tala om den. Sen vill också andarna binda dig. Det vi kallar för demonisering. Och det ska vi komma in i nu. Det handlar inte först om att jag har problem med min kropp. Även om det kan man göra. Eller min själsliv. Andarna vill binda dig. Och nu ska jag säga några ganska viktiga saker här. Rotproblemet i det som har... Det här är verkligen något som jag har jobbat i... Hur gammal är jag egentligen? Alltså många år. Rotproblemet är synd. Roten är synd. Fienden vill ha synd i ditt liv. Synd har att göra med någon form av fri vilja hos dig. När det finns en landningsplats för demonerna. Rotproblemet med det demoniska med synd. Jag ska alldeles strax komma till det. Vi ska kolla på Jesus nu först. Följ med mig till Johannes 14. Det här är ett underbart bibelord. När jag var ung evangelist så var jag i en församling jag var anställd i. Och jag predikade frimodigt. Och jag tror det var inte så dåligt. Och jag använde ordet fantastiskt. Och det är fantastiskt. Så hade en tante i församlingen som gick fram till mig. Jag är så irriterad på. Du säger att allting är så fantastiskt hela tiden. Ja, visst är det fantastiskt jobb. Jag hör mig själv säga. Visst är det fantastiskt jobbigt. Alltså det var ju kötsligt. Men det här är fantastiskt. Kolla, Johannes 14. Jesus är fantastisk. Får man ha lite humor i Guds rike? Alltså, vi hade ju en tant. Jag var ju ungdomspastor för många år sedan. I Eskilstuna pingstförsamling. Och då hade vi en... Jag är lite långhårig nu. Men jag var inte så jättemycket långhårig. Men var jag... När jag kom som ung pastor där. I eftermötena så här. Så hade vi en tant alltså. Som gick sakta. Men hon gick. Och jag märkte när jag pratade med ungdomarna att plötsligt började ungdomarna röra sig ditåt. Så varför det? Efter mötet och allting. Då var det hon, jag vill inte säga hennes namn. Hon var på väg till ungdomarna för att tillrättavisa. Och sen, så var hon än gick så. Så vid ett tillfälle så stod jag och pratade med henne. Så kände hon att hon tog i mitt hår. Långt hår. Det var inte bra alltså. Och jag hade en dröm en gång alltså. Jag drömde att jag gick högt, högt upp. Och jag hade en rullator högt, högt upp på ett berg. Och där kom hon efter mig. Och så puttade jag på henne. Vilken kötslig dröm. Och det bekänner jag nu. Kan man klippa bort det här? Ja, änglarna skrattar, men jag vet inte om Gud. Jag vet inte. Okay. Lyssna, ska du få höra om det här. Det här är faktiskt ett underbart bibelord. Jag vet inte om du någon gång har tänkt på det här bibelordet faktiskt. Johannes 14, vers 30. Vi är mitt i den kontext naturligtvis nu. Jag kan inte gå in på den. Då säger Jesus så här. Jag ska inte säga er mycket mer. För denna världens första är på väg. Han har ingen makt över mig. Och då står det faktiskt egentligen så här. Det finns, 1917 års översättning säger, det finns ingenting inom mig som kan få mig på fall. Det är rätt intressant. Alltså, det finns ingen landningspunkt hos mig. Det finns ingen landningspunkt. Det finns ingenting inom mig som kan få mig på fall. Eller för jag ska citera i bokstav 1917 års översättning. I mig finnes intet som hör honom till. Har Satan någonting inom dig som hör honom till? Då kommer han på besök. Du som lever i synd, han kommer och säger bra. Jag kommer. För du har någonting inom dig som hör mig till. Intressant. Så Jesus, han var så fin, hade sån tur. Lyssna nu, det fanns ingenting inom honom som hörde denna världens första till. Så om vi skulle leva syndfria hade vi inte så mycket problem med demonerna egentligen. Och då finns det så här teologi. Jag tycker Luthers teologi är bra i mångt och mycket. Men inte i allt alltså. För att, vet du vad Jesus säger i Matteus 5:48 är det va? Var fullkomliga! Liksom er fader i himlen är fullkomlig. Kan man säga, men snälla Sven, det är väl ingen som är fullkomlig? Nej, men det är målet. Tänk om Jesus hade sagt så här, var halvt fullkomliga. Jag är nöjd med det. Det är klart, förstår du vad han säger? Var fullkomliga. Som er fader i himlen är fullkomlig. Så jag skulle kunna säga, det underbara med allt detta, för jag ska in lite på hur man befriar människor och allt detta, men jag måste bara säga, synda inte människa. Det gäller mig också. Så kommer du inte ha så mycket problem med demoner. Friskt kött i flugor inte så intresserad av, men skämt kött, oj oj oj. Har ni sett gammalt kött någon gång? Massa vita maskar överallt. Det är inget trevligt. Det finns ingen landningsplats. Här i mig finns ingen landningsplats. Här är anden. Här ska anden fylla. Och nu är djävulen mycket skickligare va? Han är mycket skicklig. Okej, du faller inte i sexuella synder, du faller inte i nöjessynder, du faller inte i ekonomiska synder. Men oj, vad du är andlig, Sven. Kommer högmod. Och högmod är jättesvårt. Varför det? Därför en högmod, jag vet inte om att han är det. Jag skulle önska att alla vore som mig, syster. Men du är som du. Gud älskar säkert dig ändå. Alltså, den här subtila självgoda högmodsanden. Ni är här för att tjäna mig. Ursäkta mig. Vi tjänar och tjänar in er allihopa. Vi har olika kallelser, olika gåvor. Vi tror på ledarskap, det är inte det handlar om. Men är ni med mig? Det är svårt. Men vi behöver bekrossa det. Och alla säger så här: utan ödmjukhet kan du inte leva i seger. Det går inte. Saliga det ödmjuka, det ska ärva jorden. Det ska härska. Ödmjukhet är inte att tänka för lite om dig själv. Det är att tänka mindre på dig själv. Så, demonerna kom inte åt Jesus. Ja, men lärjungarna då? Ja, men de kom åt mig. Men lyssna, ska du få se. För mig till Apostlagärningarna 19. Apostlagärningarna 19. Det är lite... vi andas lite syre här, men det fryser inte, va? Nej. Jag kan inte begära att ni ska sluta andas heller, om det är lite syre så, men det blir bra ändå. Apostlagärningarna 19, det är otroligt intressant bibelord alltså. Nu talar om befrielse. Det här är ett sätt att tala om befrielse. På ett helt underbart sätt. Hade vi alla kört den här vägen, så behöver vi inte ha någon undervisning om hur vi befriar människor. Så det här är det här är högsta vägen nu. Sen ska vi titta lite på hur vi ändå kan göra. I Apostlagärningarna 19. Vers 21. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud. Apostlagärningarna 19, vers 11 och 12. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem. Och de onda andarna for ut. Tänk om det enda utmaningen vi har är, vad ska vi lägga kläderna på nu då? Det är rätt härligt. Tänk om vi kunde ha ett center. Nu talar jag om tornet, men där du är. Tänk om vi kunde ha ett center. Vad som bönens ande. En sån smörjelse. Att vi har höga klädkostnader här, för det går åt så mycket kläder. That's it. Är du med mig? Står inte det i din bibel? Det är som att, hur kan demonerna veta? Det är någonting av närvaro. Det är svårt att förstå. Och går du till teologisk utbildning, så säger jag, oj, oj, oj. Men det står i min bibel. Demonerna. Jag har sagt det här på bönecentret en gång. Vet ni om? Solen. Den är så fruktansvärt het. Vår sol här. Den närmaste stjärnan är vår sol, som ni vet. Den är så fruktansvärt het att om man tar en knappnålshuvud, och unga människor vet knappt vad knapp, så här, så tar man så. Om jag skulle ta så mycket av solsubstans och lägga här, så kommer en area av 16 mil att brännas. 16 mil. Så heter det. Jag lägger det här. Det påverkar 16 mil av en knappnål. Det verkar varmt där. Ja, det är varmt där. Om Guds smörjelse får vila över dig, alltså verkligen vila. Vila över dig. Den helige ande säger, jag trivs. Jag trivs hos dig. Då kan du tappa en näsduk. Och folk kommer tillbaka och säger, ursäkta mig, oj, jag är visst frisk, här är din. Alltså det är potentialen. Och de onda andarna får ut. Och bläddrar i bladet, så står det faktiskt, och jag vet att jag ibland har predikat det i andra sammanhang. Några kringvandrade judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herre Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Och man hade någon form av besvärjelse i Javés namn. Det var sju söner till en viss Kefas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onde anden svarade dem. Jesus känner jag. Och Paulus vet jag vem det är. Nej, vilka är ni? Halleluja. Alltså det är oerhört fascinerande alltså. Andarna verkar veta vem Jesus är. Det är självklart att andarna vet vem Jesus är. Men Paulus körde ju inte kompisgäng med de här exorcisterna. Ändå säger andarna. Du citerar 1917 översättning. Vem Jesus är vet vi. Paulus är oss och välbekant. Men vilka är ni? Märker du föraktet? Jag bara hör föraktet i andevärlden. Ibland tänker jag så här, vänner. Vi sitter och beundrar hit och dit och kanske ser på tv. Vet du vad andra, frågan är vad andra säger. Vilket är det där? Säger inte så om allt och alla, självklart inte. Men jag undrar någonstans. Vi behöver gå djupare med Gud alltså. Vi behöver ha med Gud att göra. Strunt samma, jag säger inte att det är fel. En del kallade in i den akademiska världen. Anders Germa var en av dem. Han är hemma hos Herrelus. Saligt var hans minne. Men en del kallade, men jag har varit med om smorda evangelister. Men så smorda, så ska man bli akademiker. Man tappar smörjelse per titel alltså. Till slut hittar man inte gamla testamenten. Alltså, för var man hemma i Bibeln, en del borta i Bibeln. Men den generation som var kanske till och med inte min fars, min farfars generation. Oj vad de bad. De bad sig genom Bibeln. Och när de mötte otroligt utbildade människor så blev många häpna över vilken kunskap du har. Var du fått den ifrån? Där blev mig given. De kunde dra slutsatser av texterna. En del är kallad, vi ska inte förakta akademisk utbildning, men du ska sannolikt vara kallad in i den. Eller som vi fick rapport nu från en broder som sitter i riksdagen. Jag vill inte säga namn här. Vi har några bönevänner som berättade här. Berättade att jag är inte här för ett politiskt parti. Jag är här för jag är kallad av Gud att vara här. Sådana män och kvinnor behöver. Är ni med mig? Jag är kallad av Gud. Jag avslöjar andarna. Dit hem behöver vi komma. Så, min poäng är den att om vi vinner seger över den synd som så lätt snärjer oss, då kommer anden över oss. Och då kommer befrielserna av sig själv. I mångt och mycket. Inte alltid, men av sig själv. Okej? Okay? Så vi skulle kunna sätta punkt här och fika lite nu. Men alltså, så egentligen, min poäng är, vi ska i första hand inte fokusera demonen hit, demonen dit och dansa runt med demonen en bit. Jesus, Jesus, Jesus! Ropa, ropa, ropa! Tack, tack! Där. Det är grunden! Faktiskt, till befrielse. Så när vi hälsar på folk, oj, det händer någonting! Det händer någonting! Det är där vi längtar efter. Jag vet, kaffe där. Ja, precis. Så. Ja, men snart. Om en kvart. Ish. Orkar ni höra en allvarlig sak? Ja. Nej, inte att lägga. Jag tänker, jag var förberedd med där inne nu. Det kommer hända sig till mig. Det är inte att leka med. Vi ska inte leka med det här. Det är allvar. Alla gudsmän och gudskvinnor jag har mött. Det kan finnas en djup humor. Och självdistans. Men det är väldigt allvar. Man tar livet på allvar. Man flåsar inte och flamsar inte när man möter människor i nöd. Man tar det på allvar. Men jag minns en pastor som pratade med mig. Jag skulle kunna nämna hans namn. Han lever fortfarande. Men jag ska inte göra det. En jättefin pastor. Han berättade följande för mig. Han var pastor i Sverige. Men hade också en missionsuppgift. Jag tror aldrig jag berättat det här. Inte ens för dig, Anna-Karin. Faktiskt. Han berättade följande för mig. Så Sven, jag måste berätta det här. För det är några år sedan nu. Jag var på missionsfältet. Jag var på, tack. Säg till. Jag var på missionsfältet. Och var i en befrielsesituation. Där det var en dialog. Alltså demonen talade. Vi ska komma till det. Demonen kan ju tala. Så säger demonen så här till mig. Om du kastar ut mig. Alltså, ska inte göra mig till rösten för mycket. Om du kastar ut mig kommer jag ta din fru. Vad gör man då? Han bara, nej, det kan jag, det tror jag inte på. Alltså det tror jag inte på. Så han kände liksom någon form av, nej. Så han kastade ut demonen. Det blev en befrielse. Sen kommer han hem. X antal tid senare till en fullkomligt personlighetsförändrad fru. Och frun säger, jag vill skilja mig från dig. Och han bara, vänta nu. Det här går inte ihop teologiskt. Demonerna kan väl inte göra som de vill? Eller hur? Och det blev en fruktansvärd kamp. Han berättade det här för mig, pastorn. En kamp, och jag tror det var ett antal månader av kamp och bön för sin fru. Så vad är det? Tills det kommer ett genombrott. Vi talar kanske 2-3 månader om jag minns rätt. Så berättar de följande. Hans fru. Hade hon kommit i en konflikt med en annan kvinna? Jag har ingen aning om vad det rörde sig. Jag tror inte ens han berättade. En konflikt i församlingen med en kvinna. Och det blev en sån fruktansvärt djup konflikt. Att pastors fru hade vid ett tillfälle sagt. Satan, jag vill att du slår henne. Pastorsfrun hade sagt, Satan, jag vill att du slår henne. Och så befinner sig pastorn ute på missionsfältet. Demonen säger, om du kastar ut mig tar jag din fru. Vad säger ni om det? Det är rätt allvarligt. Alltså, det är ju så här att vi kan ju spela andliga inför varandra. Och vi vet att Gud vet allting. Men det verkar finnas en kommunikation i andevärlden. Det verkar finnas som att demonerna vet lite. Och nu vill jag säga en sak direkt. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så när demonerna påminner dig om ditt förflutna. Stopp! Det får du gå till Jesus med. Ja, men jag tycker inte om Jesus, säger de. Nej, men det gör jag. Så ta inte emot fördömelse. Här handlade det i det här fallet om en kvinna som levde i en önskan att Satan skulle slå hennes den kvinna som hon hatade helt enkelt. Det är rätt allvarligt. Så min poäng är vi leker inte med de här sakerna. Men vi är kallade att gå ut, predika evangelium och bota de sjuka och befria onda andar. Vem ska göra det om inte du? Ja, men det är en amerikansk evangelist. Varför det? Varför måste det vara en amerikansk evangelist som står och skriker? Det är inget fel med amerikanska evangelister. Så är det del kanske, men det är så dyra biljetter bara. Men, alltså, men du och jag är ju kallade in i detta. Vardagskristendom är ju att berätta om Jesus. Lägga händerna på de sjuka och kasta ut demoner. På ett sätt naturligt, men övernaturligt. Och sen en kopp kaffe också. Ja, eller hur? Absolut. Men vi måste, för det är allvarligt alltså. Och det finns djup. Vi brukar sjunga, det finns djup i Herrens godhet. Kommer du det? Men Bibeln talar också om Satans djupheter. Och det finns saker och ting. När vi stöter på dem så säger vi, jag släpper det. Tills vidare. Det är därför vi behöver komma samman. Vi kallar det för ton. Vi behöver komma samman för att rustas, tränas. Och det är så hett i ett sammanhang. Det är så hett. Så att när demoner kommer hit, händer någonting. Vi ska fika om 12 minuter. Jag lovat att Anna kommer in, men vi måste förstå detta. Då ska jag in bara snabbt på några hebreiska ord här. Vi kan ta det snabbt så vi går in i befrielsebiten. Okej, vi tar det snabbt. Hebreerbrevet 12 talar och 1 talar om den synd som så hårt snärjer oss. Hebreerbrevet 12:1. Den synd som snärjer oss. Vad är det som gör att vi kan ha vissa områden i våra liv? Vi är så svaga här. Det kan vara förtal, det kan vara pornografi, det kan vara någon njutningsgrej, det kan vara lögn, det kan vara massa olika områden. Vad är det som gör det? Det där ska vi ta lite i efter kaffet. Men låt mig bara ta snabbt här. Jag skriver, det finns grundläggande, vi går till psalm 32. Det finns 3 hebreiska ord, grundläggande för synd. Bland annat finns de i psalm 32. Det här är mitt sätt att se på det. Man kan ta fler perspektiv än det här. Men jag tar det bara. Psalm 32. Känns det gott? Du är helt på rätt plats. helt på rätt. Det här är vanlig kristendom. Ju. Saliga är den som har fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Saliga är den som Herren inte tillräckligt synd och som i sin ande är utan svek. Här använder faktiskt hebreiska eller tre ord. Det första det säger här, engelskan New International Version är faktiskt bättre här. Den säger så här: saliga är det som har fått sina transgressions, sina överträdelser. Det första ordet för synd, pesa, man har massa olika tecken på hur man uttalar detta, men pesa. Här, vad är överträdelser? Ser du här? Här är en människa som går. Här är Guds ordningar. Guds lag, Guds tåra som är god. Tåran är god. Undervisningen är god. Den säger du ska inte gå över den här gränsen. En överträdelse, en pesa, är någon som säger jag vet att jag inte får stjäla. Jag gjorde det då. Ser ni? Han gick, eller hon gick över. En överträdelse. Det är en form av synd. Jag vet att det var fel, jag gjorde det ändå. Jag ska inte ha handuppräckning, men om det är någon som inte räcker upp handen här, då har vi fått besök av den fjärde personen i treenigheten. Det vill säga, vi har alla gjort det. Det andra ordet som används här, det är sin synd övertäckt. Och det är det här ordet hata. Det betyder egentligen missa målet. Titta, det här hjärtat har inte gått över. Har inte gjort handlingen. Men man har ett orent hjärta. Jag gjorde inte det. Jag gjorde det och det som var rätt. Men med fel motiv. Och jag vill också ge en gåva till dig. Vad bra jag är, vad fin jag är. Eller med mig. Man går inte över. Men i hjärtat. Du har ett orent hjärta. Du missar målet. För poängen är inte bara att du inte ska göra det som är fel. Du måste ha rätt hjärta. Motiv. Det är alltså det hebreiska ordet hata. Är ni med mig? Vad vi ska syssla med dock. Det här är ganska självklart. Pesa. Om jag har gjort en överträdelse som är fel, vad gör jag då? Om jag bekänner mina synder, är han trofast och förlåter mig min syns misgärning med mig. Då bekänner du synden. Det är klassiskt, eller hur? Har du gått över så bekänner du synden. Men vad gör jag med hata? Jo, jag säger skapa i mig Gud ett rent hjärta. Psalm 51. Och ge mig på nytt det frimodiga ande. Lyssna nu. När man har rena hjärtan är man inte rädd för demonerna. Varje gång jag ber för en människa och en demon manifesterar sig. Yes! Jag blir jätteglad. Äntligen lite smörjelse. Det är bara underbart. Jag älskar inte demonerna. Men de älskar inte mig heller. Det är olycklig kärlek, tack och lov. Så vi behöver syndernas förlåtelse och rent hjärta. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Eller det står faktiskt, vi kan läsa snabbt bara psalm 51. Vi ska fika om 6 minuter. Psalm 51. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Och ta inte din helige ande ifrån mig. Och lyssna nu, det här är så underbart. Du vet, Jesus, när han döptes i Jordan, så kom den helige anden över Jesus. Känner igen? Så står det. Och anden förblev över honom. Vi har alla varit med om när anden kommer över oss. Wow! Anden är över. Och plötsligt händer det saker. Man blir arg. Eller, ingen förstår hur bra jag. Alltså, vad det nu än är. Och så känner man, men vad är det? Det är inte så att anden har lämnat dig. Men vi har bedrövat den. Anden är väldigt lätt att bedröva. Och vad gör om någon av er skulle vara jättebedrövad och ledsen nu. Om du är på en fest och någon är ledsen och bedrövad. Vad händer med den personen? Är den i centrum eller är den långt bak? Långt bak. Den helige, vi bedrövar den helige ande alldeles för mycket. Det gör att ibland kommer, åh, nu. Och så faller vi i en synd. Eller vi kliver över gränsen. Är ni med mig? Så bedrövar vi anden. Sen får vi ödmjuka vid oss. Och så kommer anden. Och det värsta jag vet är när anden inte lämnar mig, men drar sig undan. Jag känner det så starkt. Det är ingen roligt. Jag vill inte leva längre. Men när anden är närvarande. Wow. Man kan till och med gå ut med hunden med glädje. Alltså det är bara det. Och tro mig. Nu ska jag ska inte gå in på djur här nu. Men vår hund Elvis heter han. En cocky på. Alltså, han är så söt så. Jesus, jag bett att han får komma till himlen, men jag vet inte, jag tror, ja, kanske. Men när Elvis, när jag, om jag blir, eller du kan bevisa denna, om jag skulle bli liksom, åh, kan jag säga till någonting, när jag läser och ser på tv, vi ser ju nästan aldrig på tv, men om vi gör någonting, jag bara, åh, jag säger till någonting, jag går lite över gränsen, då springer han fram till mig. Han känner, han har nog ingen ande tror jag, men han känner och söker liksom någon form av lugna ner dig nu. Lugna ner dig. Nu har du skrämt honom igen, säger hon. Ja, du, han är verkligen. Och svansen går så här, va. Och sen jag ger honom kärlek och ber om syndernas förlåtelse. Han är verkligen sedd av Gud. Alltså. Då ber jag om syndernas förlåtelse. Ja. Det är märklig teologi. Men på ett sätt är det här ganska klassiskt. Det här köper vi. Det här är ganska, det är klassiskt. Vi känner igen detta. Överträdelser bekänner man bort. Och det orena hjärtat, det har att göra med självklart att leva i helgelsens ordningar och allt detta. Men grund och botten skapar ju med Gud ett rent hjärta som David gjorde. Otroligt använd av Gud var denna man. Okay. Det här har vi lite, och det här är mitt sätt att se på det. Avon, han säger så här. Och i engelskan så är det här transgression och hjärtat är sin. Transgression och sin. Men här har vi iniquities. Iniquities. Avon. Har jag med lite svårare saker. Det med skuld. Fädernas missgärningar. Märkliga grejer. Och då kommer vår individualistiska svenska. Men vad har jag väl inte att göra med vad min farfar gjorde? Jo. Det känner jag kränker mig. Absolut. Underbart. Du och jag behöver bli kränkta av ordet. Och det är svårt att förklara. Men det här har att göra med avon, som jag ser det, har att göra med någonting annat. Iniquities. Släpp för man. Vi kan gå till ett bibelord bara. Två snabbt. Jeremia 14 och 20. Och det tänkte jag lite. Såna här saker när vi möter människor. Hur kommer det sig att barn, hur kommer i vår släkt blir alla alkoholister? I vår släkt så blir alla nästan, det är jättemånga begår självmord här. Eller i vår släkt så, ja, det är varenda en skiljer sig i det här. Vänta nu. Varför det? Ja, det är otur. Ja. Här kan vi behöva, vi ska gå in på avsägelse. Vi kan inte avsäga oss vår släkt. Men vi kan avsäga oss felaktiga band till vår släkt. Det är inte släkten som styr dig. Inte ens din mamma. Men vi ska titta på två bibelord innan vi tar kaffe. Jeremia 14 och 20. En notställ här som gör att man inte kan komma åt bibeln. Sådär. Där står det så här. Herre, vi erkänner vår ondska, eller our wickedness. Och vi erkänner våra fäders missgärningar. Att vi har syndat mot dig. Och här kommer konstiga saker som har att göra mer i Bibelns synsätt att delvis se saker mer kollektivt. Och allt detta, det är svårt i ett sånt individualistiskt samhälle som vi är. Men du är en del av någonting. Du har en historia. Du kommer inte hit flygande som en vuxen människa. Ja, men jag vill ha Nytestamentet. Ja, då har vi andra Korintierbrevet 10. Jag lever bara Nya testamentet. Ja, det var tråkigt att höra. Men alltså, vi hamnar i Nya testamentet. Men vi måste förstå att det är inte vi som bär roten. Roten bär oss. Så det är jättebra att vi förstår så att vi kommer rätt här. Och då står det i... I andra Korinthierbrevet 10 ska det vara, va? Så står det så här. Okej, vi kan läsa det här nu. Vers 3. För även om vi lever i världen strider vi inte på världsligt vis, men vi strider. I vår kyrka strider vi aldrig. Vi bara lider. Ja, men vi ska strida också. Vi strider. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Fästen. Ja, vi bryter också ner tankebyggnader och allt högt som reser sig med kunskapen om Gud. Men det finns fästen. Och vi bryter, vi använder andliga vapen. Och andliga vapen är bön, det är fasta och det är vissa discipliner. Och det börjar med att vi förstår att det finns. Ja, det ligger i släkten. Men varför gör det? Allt var ju så. Ja, säkert. Men ska det fortsätta så? Måste det fortsätta så? Vem ska bryta det? Du, jag tillhör en annan familj, ett annat rike nu. Men vi är också en del av en mänsklig familj. Och det ska vi också vara. Okej. Där någonstans tänker jag vi landar. Så... Om Herren dröjer och vi överlever kaffet, så är vi tillbaka här, Anna-Karin. Du, om en halvtimme.